Det här är hörförståelseprovet i svenska medellång lärokurs våren 2007 och det består av 4 avsnitt. En del avsnitt får du höra 2 gånger, en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1. Du får höra Maria berätta om hur det gick till när hunden Moppe kom till Finland. Du hör berättelsen först i dess helhet och sen i delar.
I våras åkte vår familj på semester till en ö i Indien. Som vanligt sprang det många hundar längs stränderna och letade efter matrester för att överleva. Mamma förbjöd min bror och mig att klappa dem, för de kunde ha rabies. Hundarna var också ett problem för hotellen. Personalen gav dem ofta sparkar och slag, eller så lade de ut förgiftade matbitar. En dag lekte jag med min bror på stranden när en hund plötsligt kom springande mot oss. Vi blev jätterädda och sprang ut i vattnet. När vi sedan började gå mot hotellet kom hunden efter oss. Min bror sa att den säkert var sjuk eftersom den hade en så konstig färg. Hunden fortsatte att komma till hotellet både på morgonen och på kvällen. Han låg på altanen utanför hotellet och väntade på att någon av oss skulle komma ut. Vi började tycka om Moppe, som vi kallade honom. Ja, vi kallade honom för Moppe för att han såg ut som en smutsig och sliten golvmopp. Vi började också sätta ut vatten till honom. Det slickade han i sig. Men han bara nosade på de godsaker vi bjöd honom på. Den försiktigheten hade kanske räddat hans liv. Småningom blev också pappa förtjust i Moppe. Han började kämpa om att vi skulle ta hunden med oss hem. Men en mycket dramatisk händelse avgjorde allt. Vi såg hur Moppe blev slagen av en anställd på hotellet och vi hörde hans förtvivlade skrik. Efter det var det ingen i vår familj som längre tvekade. Hela familjen var ensam att Moppe skulle följa med hem, kosta vad det kosta ville. Vi fick veta att det fanns en dam på ön som hade ett hundpensionat och dit tog vi Moppe. Han blev vaccinerad och fick vänta där medan vi ordnade med adoptionen. Det var som om han förstod att vi ville honom väl. Han skällde inte som andra hundar. Han bara satt och såg sorgsen ut när vi gick. Veterinären undersökte Moppe och han fick papper på att han var frisk. Men ändå behövde han få behandling mot loppor och mask. Pappa var tvungen att springa flera gånger hos myndigheterna. Det behövdes olika papper och tillstånd för att vi skulle få hunden med oss hem. Ingen kunde säga vad Moppe var för en ras, så vi bestämde oss för indisk blandras. Till all lycka trodde myndigheterna på oss, och vi fick vara stämplar på alla papper. I början av juni kom den lilla invandraren på 12 kilo med flyg hem till oss. Han sattes direkt i karantän i 4 månader. Veterinären här hemma har uppskattat att Moppe är 1,5 år. Han har vuxit och fått en tjockare päls nu när han får bättre mat. Att få Moppe hem till oss kostade närmare 6000 euro. Pappa hade tänkt köpa ny bil, men det har vi inte råd med nu. Det finns de som säger att för de pengarna skulle vi ha fått flera rashundar. Men vi tycker att Moppe är värd varenda cent. Klart det är också att vår resa till Indien var den bästa resan vi någonsin gjort.
Titta på fråga 1 och 2.
I våras åkte vår familj på semester till en ö i Indien. Som vanligt sprang det många hundar längs stränderna och letade efter matrester för att överleva. Mamma förbjöd min bror och mig att klappa dem, för de kunde ha rabies. Hundarna var också ett problem för hotellen. Personalen gav dem ofta sparkar och slag, eller så lade de ut förgiftade matbitar.
Svara på 1 och 2. Titta på 3 och 4.
En dag lekte jag med min bror på stranden när en hund plötsligt kom springande mot oss. Vi blev jätterädda och sprang ut i vattnet. När vi sedan började gå mot hotellet kom hunden efter oss. Min bror sa att den säkert var sjuk eftersom den hade en så konstig färg. Hunden fortsatte att komma till hotellet både på morgonen och på kvällen. Han låg på altanen utanför hotellet och väntade på att någon av oss skulle komma ut. Vi började tycka om Moppe, som vi kallade honom. Ja, vi kallade honom för Moppe för att han såg ut som en smutsig och sliten golvmopp. Vi började också sätta ut vatten till honom. Det slickade han i sig. Men han bara nosade på de godsaker vi bjöd honom på. Den försiktigheten hade kanske räddat hans liv.
Svara på 3 och 4. Titta på 5 och 6.
Småningom blev också pappa förtjust i Moppe. Han började kämpa om att vi skulle ta hunden med oss hem. Men en mycket dramatisk händelse avgjorde allt. Vi såg hur Moppe blev slagen av en anställd på hotellet och vi hörde hans förtvivlade skrik. Efter det var det ingen i vår familj som längre tvekade. Hela familjen var ensam att Moppe skulle följa med hem, kosta vad det kosta ville.
Svara på 5 och 6. Titta på 7 och 8.
Vi fick veta att det fanns en dam på ön som hade ett hundpensionat och dit tog vi Moppe. Han blev vaccinerad och fick vänta där medan vi ordnade med adoptionen. Det var som om han förstod att vi ville honom väl. Han skällde inte som andra hundar. Han bara satt och såg sorgsen ut när vi gick. Veterinären undersökte Moppe och han fick papper på att han var frisk. Men ändå behövde han få behandling mot loppor och mask. Pappa var tvungen att springa flera gånger hos myndigheterna. Det behövdes olika papper och tillstånd för att vi skulle få hunden med oss hem. Ingen kunde säga vad moppe var för en ras, så vi bestämde oss för indisk blandras. Till all lycka trodde myndigheterna på oss, och vi fick våra stämplar på alla papper.
Svara på 7 och 8, titta på 9 och 10.
I början av juni kom den lilla invandraren på 12 kilo med flyg hem till oss. Han sattes direkt i karantän i 4 månader. Veterinären här hemma har uppskattat att moppe är 1,5 år. Han har vuxit och fått en tjockare päls nu när han får bättre mat. Att få moppe hem till oss kostade närmare 6000 euro. Pappa hade tänkt köpa ny bil, men det har vi inte råd med nu. Det finns de som säger att för de pengarna skulle vi ha fått flera rashundar. Men vi tycker att moppe är värd varenda cent. Klart det är också att vår resa till Indien var den bästa resan vi någonsin gjort.
Svara på 9 och 10. Här börjar del 2. Du hör en intervju om hur det är att studera utomlands. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Välkommen Barbro till vårt program om utlandsstudier. Med oss har vi också Marika och Micke som har varit utbyteselever. Hur är det Barbro? Är det populärt att åka utomlands idag?
Det är relativt vanligt bland svenska ungdomar att studera utomlands under gymnasietiden. Tidigare åkte ungefär 4000 15-18-åringar iväg för att plugga i ett annat land. Men de senaste åren tycker jag att trenden har vänt. Antalet har till och med gått ner. Samtidigt anser jag ju att erfarenhet av att bo utomlands en tid är helt naturligt idag. På samma sätt som latinet hörde till utbildningen förr. Hela världen ligger ju öppen och man har också lärt sig att ta för sig.
Är det här intresse för utlandet också lite kritik mot föräldrarna?
Ja, det tycker jag att man kan säga. Våra unga idag vill hellre må bra och trivas med sig själva än att ha villa och Volvo. Forskarna kallar de här ungdomarna för postmaterialister eller nutidens nomader. Dagens unga är beredda på att flytta och ta till sig olika kulturer samtidigt som de också har större möjligheter till personlig utveckling än deras föräldrar hade.
Hur vanligt är det att åka ut som au pair?
Det tycks vara populärare än någonsin att arbeta som barnflicka. Trots att man får läsa i tidningarna om tråkiga händelser så tycks det inte avskräcka flickorna från att resa. En del killar vill åka ut som au pair. En ny trend är att det finns de som uttryckligen vill ha manliga hembiträden och barnvakter.
Jag har hört att också pensionärer åker ut som au pairer.
Ja, det finns det faktiskt. Och den verksamheten lär öka speciellt i USA. Jag har inte några siffror. Men varför inte? Det kan behövas en mormor i familjen. Jag tror mera på att de ungas livsstil smittar av sig och att man söker sin ungdom på nytt.
Vi ska fråga Marika om hennes år i Portugal. Marika, varför valde du Portugal?
Jag ville inte göra samma saker som mina klasskamrater gjorde. Jag studerade fotoarkitektur.
Hade du läst portugisiska i skolan?
Det hade jag inte gjort. När jag fick veta om utbytesplatsen anmälde jag mig till en kvällskurs i portugisiska. Jag hade läst 2 år spanska och 1 år latin, så det hjälpte.
Hur var ditt år i Portugal?
Det var förstås inte bara lätt och roligt. Ibland slog hemlängtan till riktigt ordentligt. Jag var sjuk en vecka med hög feber och då ville jag bara åka hem. Men i det stora hela var året i Portugal mycket lärorikt. Man växer som person och personligen gjorde vistelsen ett djupt intryck på mig. Jag insåg att det finns så mycket som är viktigare än pengar. Prylar bryr jag mig inte om längre.
Micke, du var i England som utbyteselev. Hur var det?
Det var farligt. Man kan bli så förtjust i England att man vill tillbringa resten av sitt liv där. För det är kul att gå på puben och titta på en massa fotbollsmatcher. Och jag såg också många kändisar på matcherna. Studierna var inte särskilt krävande. Det är också enkelt att få flickvänner när man kommer från Norden.
Så du är på väg tillbaka?
Definitivt. Efter skolan tänker jag studera i England och lära mig mer om den brittiska kulturen. Den har faktiskt en mycket speciell humor som man inte alltid fattar. Och cricket är ett fullständigt mysterium för mig. Britterna är samtidigt galna, konservativa och moderna. Men det tycker jag om.
Titta på fråga 11 och 12.
Välkommen Barbro till vårt program om utlandsstudier. Med oss har vi också Marika och Micke som har varit utbyteselever. Hur är det Barbro? Är det populärt att åka utomlands idag?
Det är relativt vanligt bland svenska ungdomar att studera utomlands under gymnasietiden. Tidigare åkte ungefär 4000 15-18-åringar iväg för att plugga i ett annat land. Men de senaste åren tycker jag att trenden har vänt. Antalet har till och med gått ner. Samtidigt anser jag ju att erfarenhet av att bo utomlands en tid är helt naturligt idag. På samma sätt som latinet hörde till utbildningen förr. Hela världen ligger ju öppen och man har också lärt sig att ta för sig.
Svara på 11 och 12. Titta på 13 och 14.
Är det här intresse för utlandet också lite kritik mot föräldrarna?
Ja, det tycker jag att man kan säga. Våra unga idag vill hellre må bra och trivas med sig själva än att ha villa och Volvo. Forskarna kallar de här ungdomarna för postmaterialister eller nutidens nomader. Dagens unga är beredda på att flytta och ta till sig olika kulturer. Samtidigt som de också har större möjligheter till personlig utveckling än deras föräldrar hade.
Svara på 13 och 14. Titta på 15 och 16.
Hur vanligt är det att åka ut som au pair?
Det tycks vara populärare än någonsin att arbeta som barnflicka. Trots att man får läsa i tidningarna om tråkiga händelser så tycks det inte avskräcka flickorna från att resa. En del killar vill åka ut som au pair. En ny trend är att det finns de som uttryckligen vill ha manliga hembiträden och barnvakter.
Jag har hört att också pensionärer åker ut som au pairer.
Ja, det finns det faktiskt. Och den verksamheten lär öka speciellt i USA. Jag har inte några siffror. Men varför inte? Det kan behövas en mormor i familjen. Jag tror mera på att de ungas livsstil smittar av sig och att man söker sin ungdom på nytt.
Svara på 15 och 16. Titta på 17 och 18.
Vi ska fråga Marika om hennes år i Portugal. Marika, varför valde du Portugal?
Jag ville inte göra samma saker som mina klasskamrater gjorde. Jag studerade foto och arkitektur.
Hade du läst portugisiska i skolan?
Det hade jag inte gjort. När jag fick veta om utbytesplatsen anmälde jag mig till en kvällskurs i portugisiska. Jag hade läst 2 år spanska och 1 år latin, så det hjälpte.
Hur var ditt år i Portugal?
Det var förstås inte bara lätt och roligt. Ibland slog hemlängtan till riktigt ordentligt. Jag var sjuk en vecka med hög feber och då ville jag bara åka hem. Men i det stora hela var året i Portugal mycket lärorikt. Man växer som person och personligen gjorde vistelsen ett djupt intryck på mig. Jag insåg att det finns så mycket som är viktigare än pengar. Prylar bryr mig inte om längre.
Svara på 17 och 18. Titta på 19 och 20.
Micke, du var i England som utbyteselev. Hur var det?
Det var farligt. Man kan bli så förtjust i England att man vill tillbringa resten av sitt liv där. För det är kul att gå på pubben och titta på en massa fotbollsmatcher. Och jag såg också många kändisar på matcherna. Studierna var inte särskilt krävande. Det är också enkelt att få flickvänner när man kommer från Norden.
Så du är på väg tillbaka?
Definitivt. Efter skolan tänker jag studera i England och lära mig mer om den brittiska kulturen. Den har faktiskt en mycket speciell humor som man inte alltid fattar. Och cricket är ett fullständigt mysterium för mig. Britterna är samtidigt galna, konservativa och moderna. Men det tycker jag om.
Svara på 19 och 20. Här börjar del 3. Du hör några ungdomar som träffas på en dansbana. Du hör samtalen en gång. Svara genom att välja det alternativ som passar bäst som nästa replik. Titta på fråga 21.
Hej Lasse, det är Gustav.
Hej!
Har du sett att det är dans på Dansholmen i Tolkis på lördag?
Nej, vem spelar?
Ett svenskt toppenband från Sverige och så mitt band från Nickby. Vi är ju lite gammaldags, vi när vi kan spela valsa tango.
Oho, ska ni riktigt bli kändisar nu?
No nej, men kom dit och lyssna om du har lust.
Svara på 21, titta på 22.
Hej Lasse, ser du kom? Vi ska börja spela om en halvtimme. Jag måste nog gå och samla ihop gängen och sen ska vi kolla mikrofonerna. Det är viktigt med tekniken.
Jag står här och väntar tills ni börjar.
Hör du står nog för nära dansgolvet. Det kan hända att någon bjuder upp dig.
Svara på 22, titta på 23.
Hej.
Hej, hej.
Ska du spela ikväll? Hör du till ett band?
Nej, jag ska inte spela. Jag står här och hänger bara.
Ska vi dansa?
Va? Nej. Jag menar ja. Varför inte?
Det är vals. Kan du dansa vals?
Svara på 23. Titta på 24.
Minns du mig? Jag heter Anna. Vi var på samma scoutläger för några år sedan.
Ajå, nu minns jag det.
Ja, jag är alltid här. Jag älskar dansmusik. Jag älskar att dansa. Du dansar ju riktigt bra förresten.
Oj, nu trampar jag på foten. Förlåt mig.
Svara på 24. Titta på 25.
Jag blir riktigt varm. Ska vi gå ta något och dricka?
Tyvärr, jag lovar min kompis att lyssna när han spelar. Hans band ska just börja spela.
Äsch, det hinner du. Han håller ju på att kolla tekniken ännu. Kom nu så går vi och tar en kokis.
Svara på 25. Thank you. Nu är vi framme vid provets fjärde och sista del. Många känner Tove Jansson och hennes Mumintroll. Men Tove Jansson sysslar också med mycket annat. Lyssna på följande föredrag om Tove Jansson. Du hör föredraget först i dess helhet och sen i två delar. Mellan de båda delarna är det en 60 sekunders paus. Skriv med så kallade franska streck ner fem olika konstformer som hon sysslade med under sitt liv. Ge också exempel. Skriv på finska.
På sätt och vis kan man säga att det var klart att Tove Jansson skulle bli bildkonstnär. Hennes pappa var skulptör och hennes mamma grafiker. Men det var Toves eget val att hon blev konstnär. Hon utbildade sig till målare och hade sin första utställning mitt under kriget 1943. Kritiken var positiv och Tove Jansson blev en av de främsta unga målarna. Tove Jansson målade inte bara tavlor utan hon utförde så kallade monumentalmålningar. Hennes väggmålningar finns bland annat i skolor, daghem och kyrkor. Hennes teman varierar. I kyrkorna har exempelvis väggmålningarna teman ur Bibeln, medan man i andra målningar kan se att personerna har drag av Tove Jansson själv. I väggmålningarna kan man också se början till Muminfigurerna. Trots att Tove målade flitigt och sålde bra, kunde hon inte försörja sig som bildkonstnär. Hon var tvungen att extra knäcka, som vi skulle uttrycka det idag. Hon illustrerade andra författares böcker. Hon gjorde illustrationer till tidningar och började också teckna serier. Småningom började också Muminfigurerna leva i hennes serier. År 1953 började tidningen Evening News publicera Muminserien på engelska. Serien översattes till flera språk och Muminfigurerna blev mycket populära. Tove Jansson fortsatte att rita serierna fram till 1960. Den första Muminboken kom ut 1945. I början var böckerna bilderböcker, men småningom började Tove Jansson skriva mer än måla. Muminböckerna är riktade till både barn och vuxna. Man kan se ett tydligt mönster i Tove Janssons berättelser. Det hela börjar med en kort beskrivning av miljön. Sedan följer några meningar som berättar om karaktärerna, den myndige fader, den goda mamman och argsinta lilla My. Historien rullar vidare och när man har läst berättelsen är man glad. I slutet av 1940-talet ville Svenska teatern i Helsingfors sätta upp en Muminpjäs. Tove Jansson blev intresserad av teaterns värld. Tove dramatiserade och ritade dräkterna. Idag finns dräkterna i Mumindalens samlingar i Nordendal. Mumin har blivit ett internationellt varumärke. Det var något som Tove Jansson inte gillade. I Japan gjordes Mumin som tecknad film och Mumin blev enormt populär. Det uppstod en hel kult kring Mumin med allt vad det innebär av prylar. Det var andra människor som gjorde Mumin till en marknadsprodukt, inte Tove Jansson. På sätt och vis kan man säga att det var klart att Tove Jansson skulle bli bildkonstnär. Hennes pappa var skulptör och hennes mamma grafiker. Men det var Toves eget val att hon blev konstnär. Hon utbildade sig till målare och hade sin första utställning mitt under kriget 1943. Kritiken var positiv och Tove Jansson blev en av de främsta unga målarna. Tove Jansson målade inte bara tavlor utan hon utförde så kallade monumentalmålningar. Hennes väggmålningar finns bland annat i skolor, daghem och kyrkor. Hennes teman varierar. I kyrkorna har exempelvis väggmålningarna teman ur Bibeln, medan man i andra målningar kan se att personerna har drag av Tove Jansson själv. I väggmålningarna kan man också se början till Muminfigurerna. Trots att Tove målade flitigt och sålde bra, kunde hon inte försörja sig som bildkonstnär. Hon var tvungen att extra knäcka, som vi skulle uttrycka det idag. Hon illustrerade andra författares böcker. Hon gjorde illustrationer till tidningar och började också teckna serier. Småningom började också Muminfigurerna leva i hennes serier. År 1953 började tidningen Evening News publicera Muminserien på engelska. Serien översattes till flera språk och Muminfigurerna blev mycket populära. Tove Jansson fortsatte att rita serierna fram till 1960.
Den första Muminboken kom ut 1945. I början var böckerna bilderböcker, men småningom började Tove Jansson skriva mer än måla. Mumiböckerna är riktade till både barn och vuxna. Man kan se ett tydligt mönster i Tove Janssons berättelser. Det hela börjar med en kort beskrivning av miljön. Sedan följer några meningar som berättar om karaktärerna, den myndige fader, den goda mamman och Arisinta lilla my. Historien rullar vidare och när man har läst berättelsen är man glad. I slutet av 1940-talet ville Svenska teatern i Helsingfors sätta upp en Mumin-pjäs. Tove Jansson blev intresserad av teaterns värld. Tove dramatiserade och ritade dräkterna. Idag finns dräkterna i Mumindalens samlingar i Nordendal. Mumin har blivit ett internationellt varumärke. Det var något som Tove Jansson inte gillade. I Japan gjordes Mumin som tecknad film och Mumin blev enormt populär. Det uppstod en hel kult kring Mumin med allt vad det innebär av prylar. Det var andra människor som gjorde Mumin till en marknadsprodukt, inte Tove Jansson.
Nu har du 4 minuter tid att skriva dina svar. Nu är provet slut. Du har 8 minuter på dig att kontrollera dina svar. Hej då.